Så trevligt att få mötas. Nu ska jag faktiskt göra någonting som jag inte brukar göra. Och jag ska räkna er nu. Nu är det 2 där uppe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nu blir ni alldeles fundersamma här. Jag sa till Jesus så här. Jesus, tänk om vi kunde få bli 25 personer på gudstjänsten. Bönesvar. Det var väl lite märkligt? Nej, det var inte så märkligt. Gud vet ju vad vi behöver. Och nu blir jag glad och jag får någonting att tacka för. Det var väl fantastiskt. Ja, det var ett stort tackämne för mig just nu. Ni vet, vi har alltid någonting att tacka för. Och så blev det nu för mig här idag. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Vi har redan upplevt det, att du är här och du vill möta oss var och en till ande, själ och kropp. Du vet hur veckan har varit för oss allihop. Och du vill hjälpa oss att leva i den himmelska visionen. Vare sig det är söndag eller måndag eller torsdag eller vilken dag det än är. Jag tackar dig Jesus för att vi också har så mycket att tacka dig för. För frälsning, för livet i dig. Och jag tackar dig för att vi är 25 personer här idag. Du vet vad jag önskade i mitt hjärta. Och du såg till den väldigt enkla önskan. Tack för din nåd över oss. Amen. Som sagt var det, ni sjöng ju mer i den här sången så fantastiskt bra. Och jag blev nervös som ni hörde där framme, för jag är inte så van att sjunga solo som det blev då i verserna lite. Men det här är en gammal sångarsång tror jag. Jag vet inte när vi sjöng den här i sångarna. Vi sjöng den nog hemma i Västerbotten bland sångarna. Och den här har jag hemma, har jag hittat det hemma också i där vi bor nu i Nybro. Gud, låt oss leva i den himmelska visionen. Så vi ser dina möjligheter i vår tid. Och jag tror Gud om stora möjligheter i vår tid. När det gäller församlingen här så kan man ju lyssna till predikan i efterhand. Och nu gick jag faktiskt igenom, vad säger man, den här sidan som man kan lyssna på predikan. Och så kollade jag upp vad jag hade talat om. Och det är då från 20 oktober förra året. Så har överskrifterna eller temat varit som de som har satt rubrikerna på mina predikningar. De har varit förlåtelse, kärlek, något nytt med Jesus, förtrösta på Gud. Jesus visar sig igen, vara den du är, öppnade ögon, sår och läkedom, varför kristen. Och tid. Förlåtelse var då 20 oktober 19 och tid var 24 maj. Och jag kan tänka mig att ungefär så blir det här, alla mina dessa predikningar blir ungefär 5,5 timme. För jag kan tänka mig att det har rört sig runt 30 minuter varje predikan. Fast jag ibland ber till Jesus att jag vill bara tala 20 minuter idag. Ja, ni vet. Men så går tiden. Så att jag räknade ungefär på 30 minuter för varje predikan. Och då blev det ungefär då 5,5 timme. Och då tänkte jag, Och jag såg i bibelordet i Romarbrevet så står det att jag tror, därför talar jag. Vad bra, va? Annars skulle jag inte ha stått här och talat Guds ord om jag inte trodde på det som står här och det jag har upplevt med Jesus. Jag tror, därför talar jag, står det. Och så står det i Hebreerbrevet kapitel 13, vers 8. Gud är densamme igår och idag och i all evighet. Och det är väl också fantastiskt. Oktober 19, då jag talade om förlåtelse. Gud var densamme då, som man är idag, som man är imorgon och nästa dag. Jag tror, därför talar jag. Och i Apostlagärningarna kapitel 3 vill jag läsa ett stycke ifrån. Från början där. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. Det fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud, och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. I vers 6. Men vad jag har, det ger jag dig. Men vad jag har, det ger jag dig. Vad har jag? Vad har du? Har du tro på en stor Gud eller liten Gud? Min Gud är stor. Därför talar jag. Min Jesus lever. Därför talar jag. Den helige ande är verksam. Därför talar jag. Hur ser din tro ut idag? På Gud. Lever han för dig? På Jesus? Bor han i ditt hjärta? Är den helige ande verksam i dig idag? Är din tro varm eller kall eller ljum? Hur ser ditt liv i tro ut idag? Är du tvivlande? Förnekande? Eller är tron levande? Så att du verkligen säger: ja, Jesus, jag tror på dig. Jag vill följa dig. Jag är tacksam över att vara ditt barn idag. Hur skulle jag egentligen vilja att mitt, ditt kristna liv skulle vara? Gud, låt oss leva i den himmelska visionen. Ja, jag tror på en himmelsk vision in i mig, in i mitt liv. Men lika mycket in i ditt liv, du som tror på Jesus och bekänner Jesus som Herre i ditt liv. Det är ju så med oss människor, även en jag. Ibland så kan vi fastna i olika beteenden som kan vara svårt att bryta sig loss ifrån. Det behöver inte vara något speciellt, vad ska man säga, beteenden som är farliga för mig kanske eller så. Men jag sitter ändå fast i det här beteendet så att det kan vara svårt att få någon förändring i det. Så att jag faktiskt kan se med andra ögon, om ni förstår vad jag menar, och få ett annat perspektiv på saker och ting. För att jag har bestämt mig att så här är det eller så här är det inte. Och så sitter man fast i det här. Men jag tror av egen erfarenhet att finns det en längtan till en förändring i mitt liv. När man upptäcker att nej, men det här beteendet leder inte till något speciellt bra, eller det leder ingenstans, utan jag bara sitter fast i det här. Men har jag en längtan och en bön till Jesus att nej, men jag vill komma vidare, då ser han den längtan. Då har han möjlighet att hjälpa oss. I Johannes kapitel 8. Så handlar det om äktenskapsbryterskan. Från början där. Alla gick hem var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom. Och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, det äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog det vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Det här stycket är både rörande och man känner med kvinnan här. Och äktenskapsbrytaren, hon hade sitt beteende. Men jag tänker att de här laglärda som verkligen ville sätta dit henne, de hade också fastnat i sitt beteende. Vi är minsann bra. Vi har rätt. Kvinnan har fel. Hon har gjort fel. Men vi är ständigt bra. Ingen kan säga något annat om oss, för att vi sköter minsann oss. Och de hade fastnat i det tänket, i sitt beteende. Och nu tänkte de ju sätta dit Jesus. Men Jesus som älskar varenda människa och vill sätta varenda människa fri, såg ju både till den här kvinnan men också till de här som minsann tänkte att vi har rätt nu minsann. Jesus ser och såg hela situationen där. Han såg in i både kvinnans liv men också i de här personernas liv som verkligen trodde att de skulle få rätt. Att Jesus skulle vara på deras sida. Men så händer det fantastiska. Jesus säger de här orden: Okej, den som är utan synd, kasta första stenen på henne då. Och då behövde de rannsaka sig själv. Och så gick de därifrån en efter en. Och Jesus blev ensam kvar med kvinnan. Och Jesus tittar upp och säger, var det ingen som dömde dig? Nej. Hon var säkert väldigt förvånad. Och säkert också väldigt förvånad över Jesu ord sen. Inte heller jag dömer dig, men gå, men synda inte mer. Och det här är ju så fantastiskt och så stort. Och jag tänker att, och det finns flera exempel i Bibeln. Jag tänker på Zacchaeus också, som hade fastnat i det här mönstret. Han var tullindrivare och han hade försökt få lite mera pengar från en del. Men så mötte han Jesus. Och Jesus satte honom fri. Och jag tror att du och jag behöver också sättas fria. Han ser ju in i våra liv precis sådana som vi är. Han vet om oss, för Gud har skapat oss. Och han vet vilka mönster som vi kanske har fastnat i. Vilket beteende vi har fastnat i. Eller vilket tänk som vi har fastnat i. Men han vill sätta oss fria. Han vill nog idag säga, tänker jag, att gå i frid. Lämna beteenden som hindrar mitt liv i dig. Det var ju det Zacchaeus mötte den här dagen. Det som hade hindrat honom för att bli omtyckt och sedd i stan där. Han blev nu en generös människa. Han mötte Jesus framför allt. Och det förvandlade honom. Och den här kvinnan, hon blev en helt ny skapelse, tror jag. Hon upptäckte någon som älskade henne och såg henne för den hon var. Och de här skriftlärda som försökte verkligen med sitt beteende. Vi är bra. Ingen kan döma oss, för vi gör aldrig något fel. Men Gud ser till hjärtat. Han vet vad vi sitter fast i. Han såg vad de här människorna satt fast i. Och jag behöver hjälp av Jesus att inte fastna i sånt som hindrar hans liv i mig. Till tjänst för andra människor. Det är därför vi lever här på jorden. När vi har fått uppleva Jesus i våra liv, så är det ju för att vi ska lysa Jesus. Lärjungarna sa till den lame, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå upp. Vad är det jag har i Jesus? Jo, jag tror på en stor Gud. Jag tror på att Gud vill möta med mig varje dag. Jag tror att Gud vill låta oss få del i hans vision. Här och nu. Gud är densamme. Han var densamme igår och han är densamme idag. Men det är ju också så att Gud tvingar sig aldrig på någon. Vi har ju fått en fri vilja och den är vi ju så tacksamma över. Den här fria viljan. Så Gud tvingar sig aldrig på någon. Men han säger också, närma dig Gud så ska han närma sig dig. Men håller jag mig på avstånd, då tvingar han sig ju inte på mig. Men den dagen då jag känner att, men Jesus, jag behöver dig. Det här beteendet i mitt liv som hindrar mig på något sätt, eller som jag har fastnat i, hjälp mig. För jag vill att ditt liv ska finnas i mitt liv. Gud är densamme igår, tänkte jag. Och då har jag med mig en liten bok som heter Segrande bön av Levi Petrus. Den här boken är ursprungligen från 1929, igår. Men den är skriven på nytt då förra året i en liten förkortad version och lite modernare språk. Men Gud är densamme igår. Och då tänkte jag att jag skulle läsa några korta stycken härifrån. Som Levi Petrus då berättar om. Det handlade om segrande bön. Jag har en stor Gud som jag tror på. Jag hörde en dansk talare berätta om ett underbart bönesvar. Ett föräldrapar i Danmark skickade sin son till universitetet i en annan stad. Det var troende och under tiden som deras son befann sig vid universitetet bad de naturligtvis för honom. Men en natt vaknade mamman. Hon väckte sin man och sa: "Jag är orolig för Christian. Han är säkert i fara." Mannen försökte lugna henne och sa: "Du har nog bara drömt." "Nej," svarade mamman, "det är något verkligt." De gick upp, föll på knä och bad tills de kände sig övertygade om bönesvar. Då gick de och la sig igen. När sonen kom hem på lovet tog pappan honom en dag med ut på promenad. När det gått ett tag sa pappan till sin son: "Säg mig ärligt, Christian, var det något särskilt som hände dig den och den natten?" Och han nämnde ett visst datum. Sonen stannade och blev vit i ansiktet. "Ja, pappa," sa han. "Det var något alldeles särskilt." "Vadå?" "Jag var ute med några kamrater sent på kvällen och precis vid den tid som du nämnde höll jag på att gå in på ett mycket dåligt ställe. Men just som jag skulle gå in genom dörren var det som om en osynlig kraft träffade mig i bröstet och kastade mig tillbaka ut på gatan. Jag blev så rädd att jag sprang ifrån kamraterna och hem till min bostad." Ja, Gud hör bön. Ni troende föräldrar, kom ihåg att det hjälper att be till Gud. Det här var väl en fantastisk berättelse. Gud är densamme igår. Det han berättade hände för många, många år sedan. Men jag tror på en stor Gud idag. Gud förvandlade, Jesus förvandlade de människor han mötte då. Men Jesus vill förvandla också idag. Och det måste börja med mig. Närmar jag mig Jesus så vill han närma sig mig. Och då tror jag att han också visar mig på en del saker som jag kanske behöver lämna åt sidan. För det leder inte till någonting speciellt. Utan Jesus vill att vi ska ha fokus på han och på hans närvaro. Vad han kan och vad han vill göra. Gud är också densamme idag. Jag har en ganska stor bok här som heter På riktigt. Och det här handlar då mer om idag. Att Gud är densamme idag. Och då vill jag läsa ett par saker från den här boken också. Och det handlar mycket om barn här som får vara med om fantastiska saker, för de tror på en stor Gud. Tror du på en stor Gud? Debbie, en 11-årig flicka som var med i King's Kids i Spanien. En dag när hela teamet hade en konsert kände hon att Jesus ville att hon skulle be för någon som var sjuk. Efter konserten gick hon ut bland de som lyssnat. Där fanns en man som hade förlorat det ena ögat och hade ett skadat ansikte. Hon frågade om hon fick be för honom och det fick hon. Men ingenting hände med mannens ansikte. Debbie blev mycket ledsen och besviken. Hon berättade vad som hänt för sin teamledare. "Jesus sa att jag skulle be för någon som var sjuk," sa Debbie. "Då har du gjort vad Jesus sa till dig," sa teamledaren. "Ditt uppdrag är klart." Då blev Debbie glad igen och skuttade vidare. Efter 3 dagars turné kom de tillbaka till samma plats för en ny konsert. I publiken blev det plötsligt stor uppståndelse. Debbie som bett för den skadade mannen skrek högt när en man som de andra inte kände igen kramade om henne. Mannen hade blivit fullständigt återställd. Mannen berättade att 2 dagar efter att Debbie bett för honom vaknade han och upptäckte att hud från ansiktet lossnat och fastnat på kudden. När han tittade i spegeln hade han fått ett nytt öga och ett normalt ansikte. Han berättade också att när han upptäckte vad som hänt böjde han och flickvännen sina knän vid sängen och tog emot Jesus som de hört om på konserten. Fantastiskt. På riktigt heter den här boken. Och jag tror på en Gud som är på riktigt. Jesus är verksam. En annan berättelse. Jag heter Sam och är 12 år. I somras åkte jag på läger med kyrkan. Det var roligt. Jag tyckte att det var väldigt spännande att höra när ledarna berättade om Gud. Om hur Gud hade hjälpt dem i livet och om bönesvar de fått. En dag gjorde vi något som kallas för heta stolen. En person sitter på en stol i mitten och de andra står runt omkring. Det som står försöker lyssna och se om Gud har något som han vill uppmuntra personen i mitten med. Jag trodde att jag fick något att dela, men samtidigt blev jag osäker på om det bara var mina egna tankar. Det är inte så alltid så lätt att veta. En ledare sa att det inte är farligt att pröva. Det kommer att visa sig om det är från Gud eller inte. Hans uppmaning fick mig att våga berätta vad jag hade fått. Det var nyckeln till något nytt. Jag fick något att dela till nästan var och en. Jag hade undrat hur det känns när Gud talar, hur man kan veta att det inte är inbildning. Nu fick jag svar på båda frågorna. En dag var jag med 2 killar och den ena killens fot var väldigt sned. Det gjorde att han alltid haft svårt att springa. Jag ville hjälpa honom. Vi satte oss ner och bad för foten. Det svåra blev att vi inte upplevde någon skillnad. Foten var lika sned efter att vi hade bett. Jag kände att jag höll på att tappa modet. Nästa dag vid bönestunden råkade det bara bli så att jag satt bredvid killen med fotproblemet. Vi bad en gång till. Efteråt kunde vi se att foten var helad. Den hade blivit rak. När vi bad kände jag den helige ande starkare än jag någonsin gjort förut. Fantastiskt. På riktigt heter den. Och det här är på riktigt. Jag tror, därför talar jag. Och efter den här predikan så är vi nu uppe i 6 timmar. Ja. Gud är densamme igår och idag och i all evighet. Gud är densamme imorgon. Och det står i Apostlagärningarna kapitel 2. Från vers 17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Vi lever i det nu, tror jag. Här och nu finns Jesus ibland oss. Och jag tror på Jesus att han vill utgjuta sin ande över oss, över dig. Kanske för första gången eller på nytt igen. Segrande bön hette Levi Petrus bok här som jag läste ifrån. Och jag tror att bönen har stor betydelse i att, och om jag vill att Jesus ska tala till mig och komma mig nära och visa mig på saker i mitt liv som behöver förändras eller jag behöver lämna. Vi har ju bibel och bön på onsdagskvällar 6:30. Och för någon onsdagskväll sen när vi samlades här nere så upplevde vi, måste jag säga, den helige ande så stark. Det blev tårar och det blev nöd. Och vi kände att vi bara kunde vara i Jesu närvaro. Men det börjar ju med mig. Vad längtar jag efter? Har jag en tro på en stor Gud? Eller är min tro på Gud så liten? Eller rättare sagt, jag behöver ju bara en liten tro. Men jag behöver tro på en stor Gud. Är din Gud liten eller är han stor? Är Jesus verklig i ditt liv? Ja, då får du tacka Jesus idag för att han bor i dig. För att han vill göra så mycket mer i dig och genom dig. Gud, låt oss leva i den himmelska visionen så vi ser dina möjligheter i vår tid. På arbetsplatsen, på skolan, i vår vardag, där vi finns, har Gud stora möjligheter om jag säger ja, Jesus. Jag älskar dig. Jag tror på dig. Jag vill gå din väg. Jag vill lära mig att söka dig och lyssna in din stämma. Och sen får vi likt de här barnen pröva. För Jesus tar hand om resten. Som den här teamledaren sa till ett av barnen. Nu har du gjort det ditt. Nu tar Jesus hand om resten. Du har gjort det du kände att du skulle göra. Nu får Jesus ta hand om resten. Och de här barnen fick uppleva underverk på underverk. Den är väldigt spännande, den här boken, att läsa. Imorgon, du och jag, vi får fortsätta att tro på Herren. För han har goda tankar om ditt liv, om församlingens liv, för Emmaboda, där du bor. Ibland är vi väldigt utspridda, men Jesus är ju med oss där vi är. Du får tro på en stor Gud. Och att den helige ande är med dig och leder dig. Vi ber. Tack Jesus för att du talar genom ditt eget ord. Jag tackar dig Herre för det här mötet du hade med äktenskapsbryterskan. Och de här som tyckte att de hade minsann visste och de var bra på alla sätt och vis. Men Jesus, du ser till hjärtat. Och du vill lösa ut oss från det vi inte ska ha inom oss av felaktiga tankar och beteenden. Utan du vill att vi ska helt uppfyllas av dig och din ande. Så att du på ett naturligt, övernaturligt sätt får leda oss vidare i tjänst för dig. Där vi är på dagarna. Jag tackar dig för att du uppmuntrar var och en som är här idag. Du uppmuntrar med din glädje och med din frid, Herre. Med en tro på en stor Gud, Herre. Jag tackar dig för det. Och låt det vara så att våra hjärtan verkligen brinner för dig och ditt rike. Jesus, jag tackar dig för att du är med oss resten av den här stunden nu. Jag tackar dig för att du ska vara med i nattvardsstunden. Kom oss nära i nattvardsstunden. Du kan hela den sjuke. Du kan befria den som är ledsen och bekymrad, Herre. Du kan göra allting nytt. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen.